Med skenande priser på el och diesel har frågan om energibesparing inom lantbruket blivit högaktuell. Är det verkligen möjligt att minska dieselförbrukningen med 10-15% genom att gå en kurs i sparsam körning? Vilka är rådgivarnas bästa tips när det kommer till konkreta energibesparande åtgärder på gården? Och vilka är egentligen framtidens drivmedel när vi tar sikte på fossiloberoende inom lantbruket? Det är några av frågorna vi kommer ta upp i dagens avsnitt av podden på lantbrukets hållbarhetsfront. Podden där vi undersöker vägen till ett mer hållbart och fossiloberoende lantbruk är ett samarbete mellan LRF Västra Sverige och kraftsamlingen Klimat 2030. Vi som gör podden är agronomen Danija Behaderovic och lantbruksvetaren Annie Svensson. Priset på el och drivmedel ligger idag på rekordnivåer. För lantbruket är den senaste tidens kostnadsökningar extra kännbara. Särskilt i kombination med höga priser på foder och mineralgödsel. I säsongens första avsnitt kommer vi därför att prata om energieffektivisering i jordbruket. Något som både kan bidra till minskade kostnader på gården och minskade utsläpp av växthusgaser. På sikt är målet att uppnå ett fossiloberoende jordbruk. Och en del av det handlar om att ersätta de fossila energikällorna med fossilfria eller förnyelsebara alternativ. Men en annan viktig parameter är just också att bli bättre på energihushållning. I dagens avsnitt kommer vi bland annat prata energirådgivning och sparsam körning med två rådgivare och också utbyta några ord om energieffektivisering med en forskare från RISE. När man pratar om energieffektivisering och åtgärder på gårdsnivå brukar man dela upp åtgärderna i tre nivåer. Nivå 1 är åtgärder som handlar om att ändra rutiner och beteenden, till exempel genom planering, underhåll och uppföljning. Det är åtgärder som oftast går att utföra utan någon kostnad och inom ett kortare tidsperspektiv. Enligt en rapport som Energimyndigheten släppte 2018 kan en del företag spara upp till 15% av sin energianvändning enbart genom nivå 1-åtgärder. Åtgärder på nivå 2 handlar om enkla investeringar, till exempel byta ut enstaka komponenter eller maskindelar och kan utföras i ett medellångt perspektiv. På nivå 3 hittar vi åtgärder som berör förändringar på systemnivå som innebär större investeringar och genomförs på längre sikt. I dagens avsnitt kommer vi fokusera på nivå 1-åtgärder, det vill säga åtgärder som går att genomföra direkt och utan några större investeringar. Och vi ska börja med att prata med energirådgivaren Helena Hägg som också är rådgivningsexpert för Greppa näringens rådgivningsmodul Energikollen. Och som har utfört ett stort antal energirådgivningar, framförallt inom stallmiljö och byggnation.
Ja, jag heter Helena Hägg och jag är teknikagronom med inriktning mot byggnadsplanering i min utbildning då. Jag driver ett eget företag som heter Agrotechbyrån. Där jag jobbar då med byggnadsprojektering av ekonomibyggnader inom lantbruket och det är främst djurstall. Och sedan 2012 så jobbar jag även med Energikollen i det här projektet Greppa näringen.
Vi ska ju prata om energieffektivisering på gården idag. Och för att komma igång med energieffektivisering är det ju bra att känna till sin egen energianvändning och hur den ser ut. Vill du berätta lite om hur en energikartläggning brukar gå till?
Om man gör den här då tillsammans med en rådgivare så brukar vi börja med att ta fram den direkta energin som kommer in i företaget eller in i verksamheten då i form av diesel, el, eldningsolja, flis och sånt. Det kan vara inköpt direkt eller till exempel dieseln kan ju också komma in i företaget via inköpta tjänster då dieseln ingår i det fordonet som kommer då. Och ibland kan det också vara egenproducerad energi som flis till värme eller om man har solceller då, att man får el från solen då som går in i verksamheten. Så det är att först ta reda på vilken energi som används och sen vilka verksamheter i företaget som använder energin och vilka energianvändare det finns. Så vi fördelar ut och räknar fram energianvändningen per år, per användare. Och med användare då menar jag till exempel utfodringsutrustning eller utgödsling eller mjölkning. Och uppdelat på olika arbeten och olika användare. Och då ser man ju var mest energi används. Används den på den här gården mest energi under utfodring eller under mjölkning till exempel. Och man ser också lite vad är de stora användarna, de stora användarna av energi och vad som är litet, var ska vi lägga krutet, vad är det liksom lönt att jobba med åtgärder. Och nästa steg är att titta på, är det lönsamt och vilka åtgärder är det lönsamma att göra för gården då?
Jag har förstått det som att det redan har gjorts ett stort energieffektiviseringsarbete inom svensk lantbruk. Men har du något exempel på olika förbättringsmöjligheter som du stöter på när du är ute och rådgiver på gårdarna?
Ja, det finns det ju. När man ser på små enkla åtgärder så kan det till exempel vara det här att göra rent kondensorn och ha välventilerat runt omkring så den har förutsättningar att jobba så energieffektivt som möjligt utan någon investering. Och då gäller ju det här med mjölkgårdar då, och mjölkgårdar som också har återvinning av värme från kylningen som är relativt vanligt. Då hittar jag också ofta att det inte fungerar optimalt, att man har inte kopplat det på rätt sätt. Så återvinningsvärmen skiktar inte. Det är också en sån där sak som man hittar relativt ofta att man måste se över det. Grisproduktionen har ju mycket uppvärmning och där kan det ju vara ofta där värmeläckage och smågrislampor som när man inte riktigt följer upp så bevakar hur mycket de behöver vara tända, till exempel uppvärmning. Belysning kan det ju också vara, även om många är väldigt uppmärksamma på det, så kan man fortfarande hitta till exempel foderrum eller kallningsavdelningar eller genomgångsutrymmen där det alltid står tänt för att man passerar där mycket, man går in och ut ibland och tycker att det där har inte så stor betydelse. Det är viktigt att det är ljust och man snabbt kan göra det man behöver. Och där kan det ju vara så ibland att det kan bli ganska mycket och blir en liten aha-upplevelse när man verkligen räknar på det. Ja, ventilation är också en sån åtgärd som man, ja, lite äldre ventilationsanläggningar så kan man hitta att flera fläktar går på lågvarv samtidigt och då kan ju, då är det en enkel åtgärd kanske att man med en viss manuell insats då kanske får låta bara en fläkt gå på större kapacitet och så stänger av de andra.
Då verkar det ju som att det ändå finns en del utrymme kvar för enkla åtgärder som bidrar till att minska energianvändningen. Och kan du säga något om potentialen på en väldigt generell nivå då såklart för att minska energianvändningen?
Ja, det gjordes av just det här i det här energikollen i det här projektet Greppa näringen. De rådgivningar som gjordes 2012 till 2017 har man gjort en sammanställning av och där hittade man ju att de råden som hade getts och den besparingen man hade räknat på där var mellan 10-15% av den totala energianvändningen, de tre viktigaste råden där man skulle liksom fokusera på i rådgivningen.
Jag undrar om du har någon extra lyckad energirådgivning där ni gjort uppföljning och sett bra resultat som du skulle vilja lyfta fram. Gärna om det kanske går att uttrycka i besparade kilowattimmar eller kanske i kronor.
Generellt så är ju de lyckade, de man känner själv som är riktigt lyckade rådgivningar, det är ju när lantbrukaren samma dag som man varit där liksom implementerar någon beteendeförändring eller direkt går att ändra på någon liten sak. Men jag har en gård som jag varit på och efter den kartläggningen, där såg vi bland annat där att den här återvinningen av värme från mjölkkylningen som jag pratade om fungerade inte riktigt optimalt. De fick inte ut riktigt så mycket värme som de borde få. Så det fungerade riktigt, inte riktigt med skiktningen i tankarna. Och sen hade de ju också en ganska stort inköp av diesel och använde mycket energi till utfodring. De hade alltså en traktordragen mixer och fördelade foder till både mjölkkor och ungdjur med mixat foder. Då. Och det blev ju väldigt stor. Det blev någon aha-upplevelse också hur stor del av deras diesel som gick till att utfodra korna och hur mycket energi det blev. Så efter första besöket då så har de ändrat utfodringssystem så de har en automatiserad eldragen vagn då, mixer, rälshängd mixer istället, avlasta bord och så, och minskat väldigt mycket inomgårdskörningarna för utfodring. Och sen har den här återvinningen från mjölkkylningen förbättrats och utnyttjats mer effektivt till uppvärmning av personalrum som de också byggde till under de här åren. Och sen har de gått från mjölkning, alltså mjölkning i mjölkgrop till automatisk mjölkning med mjölkningsrobot. Och automatisk mjölkning kräver lite mer energi än mjölkning i robot, så där har de ju egentligen blivit en liten ökning. Och i samband med att de då investerade här så investerade de också i kylfläktar i kostallet då, som är populärt. Och det drar också väldigt mycket el. Det är en stor energianvändare, kylar. Så det är viktigt att se till när man kyler. Men det kan ju också göra att när kokomforten ökar så mycket så att man får en liten ökning av mjölkproduktionen. Så det kanske kan vara befogat. Ökning av mjölkproduktionen kan ju bero på andra saker, men vi har ändå sett att den ökningen som blev efter installationen av de här motiverade ekonomiskt att installera dem. Och då blir ju också ökad mjölkproduktionen mer än vad insatta kilowattimmar el gör, så sänker man ju fortfarande nyckeltalet i kilowattimmar per kilo mjölk då. Så de åtgärderna har de ju gjort, och så har de också förkylt mjölken, alltså kylt den innan den kommer till tanken. Så att kondensorn inte behöver gå lika mycket, att man kylaggregatet behöver alltså inte kyla mjölken från 34 grader utan kanske från 15 grader ner till 4 grader då. Och det här gjorde att den här gården gick från då 166 000 kilowattimmar el ungefär då och 34 kubik diesel, alltså ungefär 333 1000 kilowattimmar energi då i dieseln, till 195 000 kilowattimmar el. Det blir alltså en ökning av elen i samband med den här mjölkningen och de här kylfläktarna. Men, och utfodringen framförallt. Men det är ju inte en jättestor ökning när de utfodrar allting nu med el istället med diesel. Och dieseln gick från 34 kubik till knappt 28 kubik då. Så det är en stor besparing på den gården. De sparade tid också.
Just det, och kanske fick då lite ökad mjölkproduktion.
Ja, precis. Mjölkproduktionen också ökade. Vi ska se om jag har de siffrorna här. Jo, de trimmade ju mjölkproduktion, nyckeltalet för energi per kilo mjölk från, nu räknar jag in även all rekrytering i det här då, i energin för korna då, så att de trimmade från ungefär 0,15 kilowattimme per kilo mjölk till 0,096 kilowattimme per kilo mjölk.
Man blir ju inspirerad när man hör vilka möjligheter det finns till att ändå minska energianvändningen. Och jag tänker att det kanske finns någon som lyssnar på det här och blir inspirerade. Har du då något tips för hur man kan komma igång med energieffektivisering på gården? Vad ska man börja med, eller ska man försöka ta hjälp externt?
Ja, det är väl bra. Det finns ju både Energimyndighetens hemsida och det finns även Greppa näringens hemsida som heter greppa.nu. Där finns ju mycket annan rådgivning, men där finns lite grann. Men kanske på Energimyndighetens sida, det finns lite litteratur att ladda ner och man kan läsa lite grann där. Men ett hett tips nu är att Jordbruksverket kommer att erbjuda grupprådgivning framöver med start någon gång i sommar här om energi och klimat som alla gratis kan delta i oavsett. Ja, om man är anställd eller lantbrukare eller så. Där man går igenom lite grann hur energikartläggningen kan gå till och energianvändningen i Sveriges lantbruk då. Och sen om man då är en djurgård och är inom det här Greppa näringsmålgrupp som är då mer än 25 djurenheter på gården, så kan man även då utnyttja den här enskilda rådgivningen på gården som finns i det här som heter Energikollen.
Ja, men jättebra, och det kanske går lite in i varandra här, men vart kan man vända sig om man är intresserad av att göra en energirådgivning?
Den här grupprådgivningen är ju som sagt var Jordbruksverket som upphandlar rådgivare att genomföra dem. Men om man är intresserad av att göra en energirådgivning så kan man ringa till sin länsstyrelse och då finns en kontaktperson på länsstyrelsen för det här Greppa näringen och fråga om man kan få en energirådgivning och söka om medlemskap. Och annars kan man också på samma sätt gå in på Greppa närings hemsida som heter greppa.nu och söka på rådgivningsföretag, leta upp sitt eget län och söka på rådgivningsföretag där. Och så väljer man Energikollen enskild rådgivning och då kan man söka fram de rådgivningsföretag som erbjuder rådgivning ut på gårdar och ta kontakt med dem.
Helena bjöd på många bra tips gällande stallmiljö. Men dieselförbrukningen står för mer än hälften av energianvändningen inom lantbruket. Enligt en rapport från Jordbruksverket använder vi i Sverige 270 000 kubikmeter diesel inom jordbruket, vilket motsvarar ungefär 100 liter diesel per hektar åkermark. Och ungefär 50% av dieseln används i växtodlingen, medan djurhållningen använder ungefär 35%. Resterande 15% används i växthus och trädgårdsodling. Men uppskattar även att bara ungefär en femtedel av energin i dieseln går åt till att driva traktorn framåt, medan resten är förluster. Vill man öka lantbrukets energieffektivisering är dieselförbrukningen därmed ett viktigt område med stor potential för effektivisering. Vilket tar oss in på nästa ämne, nämligen sparsam körning som vi ska prata om med Fredrik Hallefelt, agronom och maskinrådgivare vid HIR Skåne.
Fredrik Hallefelt, jag är maskin- och energirådgivare på HIR Skåne. Jag jobbar väldigt mycket med sparsam körning och ger kurser i det, eller har gett väldigt många kurser i sparsam körning i södra Sverige. I botten så är jag maskinagronom och jobbar lite med maskinrådgivning också. Och sen är jag lite fritidslantbrukare. Vad lär man sig då på en kurs i sparsam körning? Ja, det är en hel del teoretiska moment och en del lite, kanske lite svårbegripliga när man diskuterar varvtal och sånt på traktorn. Men där är också bitar som är ganska enkla. Det är bara det man ska tänka på då, att diskutera det här. Och jag brukar säga som så, kan jag få igång snacket vid kaffebordet att det går att spara diesel, att de diskuterar det, då har jag vunnit, eller att då har kursen fastnat hos deltagarna.
Och då tror jag många är nyfikna på vad det egentligen finns för marginaler för att minska på dieselanvändningen på gården. Jag har till exempel sett uppgifter om att det går att minska med 10-15% genom att implementera sparsam körning. Och då undrar jag ju, är det en realistisk uppskattning eller din erfarenhet då? Vad kan man i så fall göra för att nå dit?
Ja, kanske inte 10-15. Det finns säkert gårdar där man är lite slösaktig som det går. Men den generella gården är inte lika mycket. När man gör kurser sparsam körning så har man ett praktiskt moment där man först kör en runda eller lastar balar eller vad man nu gör. Och vi mäter dieselförbrukningen. Och då kör föraren som han eller hon brukar göra. Och jag studerar dem. Och sen gör vi om det. Och då hjälper jag till och ger goda råd. Att sänka varvtalet, låt bli bromspedalen eller vad det nu är för någonting. När vi gör andra rundan. Och då mäter jag dieselförbrukningen där också. Och så ser vi hur det har ändrat sig. Och de allra flesta sänker dieselförbrukningen. De senaste 5 årens snitt är på kursen 7%. Sen finns det då gårdar som har slentrianmässiga beteende som kanske inte är så bra så för dieselförbrukningen. Som man förhoppningsvis kan hjälpa till att rätta så att säga, så att de får ner sin dieselförbrukning. Och då kanske vi kan komma upp i de här, eller ner i de här 10% diesel. Och då kan man ju säga att vi gör av med ungefär 100 liter diesel per hektar år. Självfallet är det vad vi odlar eller jordmåner och så vidare. Men i snittet i Sverige ligger vi där. Så kan vi då bara sänka 5% så är det 5 liter per hektar. Och kostar då dieseln som den gör idag 20 kronor och däröver så är det 100 kronor hektaret man kan spara. Och det blir väldigt mycket pengar väldigt snabbt.
Kan du säga något om potentialen att minska dieselförbrukningen och hur den skiljer sig mellan en växtodlingsgård och en gård med djurhållning?
Man har kanske lite olika beteende. En, ska man säga, en djurgård som kör med en slagbalar till sina djur. Så det är ganska vanligt att de låter traktorn stå och gå medan de går av och skär upp balen och rullar ut balen. Så står den här lastartraktorn och fludrar och tar diesel. Det är kanske inte riktigt bra. Medan växtodlingsgården kanske har andra möjligheter att sänka sin dieselbrytning. Exempelvis genom att rätta till lufttrycket. Nu när vi har haft vårbruk så är det ju så att ofta kör man med dubbelmontage och sänka marktrycket. Men man ska sänka lufttrycket för att man ska få så stor understödsyta som möjligt. Och får man stor understödsyta så sjunker traktorn inte ner i den mjuka jorden. Och sjunker den inte ner så slipper den jobba för att ta sig upp på ytan. För det blir en uppförsbacke att försöka ta sig upp på ytan. Så därför är det bra att ha lågt lufttryck när man kör i fältet. Och sen kan man ju vända på det. Ska jag köra på vägen så ska jag ha högt lufttryck. För då vill jag ju minska rullmotståndet på vägen. Exakt vilket tryck man ska ha, det får man själv titta efter. Väga vad traktorn väger och vilka däck det är och hur fort jag har tänkt att köra och så vidare.
Jag hade ju faktiskt förberett en fråga här som handlade just om vårbruket eftersom att det har börjat smyga igång. Och där tänker jag, har du några konkreta tips på vad man kan tänka på i samband med sådd eller vårbearbetning?
Ja, det var som jag sa, det är att se till att man har rätt lufttryck. Och för att man verkligen ska ha rätt lufttryck så tycker jag man ska skaffa en luftpåfyllare, en sån digital sån som där du ställer in trycket och så startar du den och sen får den jobba till däcket upp i rätt tryck, höja eller sänka det. Ibland kan det ju ta både 5 och 10 minuter om det är ett väldigt stort däck och det är inte speciellt roligt att stå och hålla i det här handtaget och då är det ju väldigt många som sätter fast en sån här buntband eller ett snöre och binder fast handtaget så det är ju inte riktigt bra. Då är det bättre att man har en sån här digital luftpåfyllare. Mer sån här praktiska grejer, det kan vara att man ska köra gödning. Man kanske är 2 stycken, en som kör gödningsspridare och en som kör lastaren eller lastmaskinen och ska köra säckar. Och då tycker man att man hinner ju bra med lastmaskinen och köra hem och hämta säckar och köra ut i fältet och fylla på. Så kör man där fram och tillbaka. Ganska onödigt. Det hade varit bättre om man hade lastat säckarna på en vagn och dratt ut dem på fältkanten och så fyllt på gödningsspridaren efterhand. När lastmaskinen då står och väntar så kan han stänga av motorn och slippa köra så mycket.
När du är ute och ger de här kurserna, finns det några åtgärder som du brukar upptäcka som är ganska enkla men som många fortfarande kan missa?
Många tycker ju om att köra på lite höga varvtal. Och det är ju så att dieselförbrukningen sticker iväg om du har höga varvtal. Så man kan ju försöka hjälpa dem att få ner varvtalen. Man bör inte ligga mer än kanske 1500-1600 varv om det inte finns något speciellt behov för det. Och då får du ner bränslet där man har så bäst nyttjandegrad av den.
Nästa fråga som jag funderar lite på är ju det här med lerjordar. En tung lerjord kan ju kräva betydligt mer diesel för att bearbetas. Har du några särskilda tips för den typen av jordar?
Nej, egentligen inte, för det viktiga är ju att man får den skörd. Det är ju inte så att jag ska sluta bearbeta bara för att spara diesel och så får jag ingen skörd, utan jag måste ju göra de moment jag anser är nödvändiga för att få det resultat och den skörd jag vill ha. Men självfallet, man kan ju prova lite olika metoder. Det är kanske inte så att jag måste plöja. Det är kanske så att du kör och kör med en kultivator och på det viset får ner dieselförbrukningen. Men bara för att man kör med en kultivator så försvinner ju inte dieselförbrukningen. Så man får ju göra den här avvägningen. Får jag lika bra skörd med den ena eller den andra metoden? Och likadant, hur djup ska jag plöja? Det är inte så att jag slentrianmässigt ska koppla plogen och så kör jag samma djup varje år, för jag har ju gjort en grundinställning för 5 år sedan och så ändrar jag ingenting. Utan jag ska aldrig plöja djupare än jag behöver. Och det där är ju jättesvårt att säga hur djup jag behöver. Det är kanske så att man vill plöja väldigt djup, för man vill kanske plöja ner en del gräs och gräs som man inte vill ska komma upp. Eller så kanske man vill plöja väldigt grunt, för man vill behålla skörderester i ytan och höja det organiska materialet i ytan. Men har man möjlighet så är det jättebra om man kan minska plogdjupet, för då går det lättare. Om man rör sig i det normala spannet, ska vi säga 18-20 cm, och du sänker plogdjupet med 1 cm, så kan man säga att då sänker du dieselförbrukningen också med 1 liter per hektar.
Men det är precis som du säger, att det beror väldigt mycket på förutsättningar och
absolut
vad man har för jordar och vad man har för mål. Du har ju kommit in på en hel del konkreta åtgärder och tips här, men har du något särskilt lyckat exempel på någon åtgärd som du skulle vilja lyfta fram?
Ja, frontvikterna är ett sånt typexempel. Då har man ju stött på lantbrukare som antingen så har de inte orkat lyfta på de här frontvikterna, med gamla frontvikter som man får stå själv och lyfta på. Det är ganska tungt, de väger 50 kilo och det kan vara lite bökigt att få på dem. Kommer de på så blir de sittande på hela året. Det är också väldigt onödigt, för det är samma sak där. Kör du med frontvikterna på när du inte behöver dem, så får du räkna med att det kostar också en liter i timmen. Alltså en liter diesel extra i timmen som du inte har någon glädje av. Så det är ett sådant här konkret exempel, att se till att du verkligen tar av frontvikterna och sätter på dem när du behöver dem.
Och hur är det med körning mellan fält? Beroende på hur ens arrondering ser ut kan väl en del lägga ganska mycket tid på att ligga och köra mellan fält. Finns det något man kan göra det?
Det är dyrt att ligga och köra på vägen med traktor. Det tar diesel, det sliter däck, det tar tid med mera. Så man ska försöka undvika det. Och någonting som är ganska bra, det är om man börjar skriva upp vad man gör för någonting, så man får klart för sig hur många timmar man lägger på exempelvis vägen och flytta sig mellan olika gårdar eller arrenden man har en bit väg. Så man kan sätta ett pris på det. Det är jättebra man kan göra det, för jag tror de flesta är inte medvetna om hur mycket tid och hur mycket pengar de lägger på vägen. Det kan man göra antingen med papper och penna, eller man kan koppla in någon sån här loggor eller telemetrisystem som finns för olika märken. Det finns en del som är märkesoberoende, så man kan få reda på var gjorde jag av diesel och tiden, så att säga. Det är jätteintressant, och där kan man även få fram tomgångskörning och sånt när man då ser att det försvinner timmar. Och det är inte ovanligt att traktorn ligger på 25% tomgångskörning i tid. Nej, den kanske inte dricker så mycket diesel när den står på tomgång, men det är ganska onödig diesel och det blir ju rätt många timmar på traktorn också som man inte får någonting för. Så man ska stänga av traktorn när man inte använder den. Så det är någonting jag rekommenderar, att skaffa sådana grejer och sen använda dem också. Man ska inte bara skaffa dem och sen inte använda dem. Man ska försöka använda och arbeta med dem. Då är det kanon.
Och där kommer vi egentligen in på lite nya digitala verktyg. Har du något mer exempel på hur man kan använda den här typen av ny teknik för att minska sin dieselförbrukning?
All ny teknik kan hjälpa till att spara diesel. Exempelvis GPS kan också spara diesel. Vi gjorde lite enkla tester. Vi körde med en harv, harvade 10 drag utan GPS. Och målet var att vi inte skulle ha några mister. Så mätte vi upp hur mycket bredd det blev. Och sen körde vi 10 drag med en GPS inkopplad, och så mätte vi hur brett det blev. Och vi sparade väl åtminstone i storleksordningen 5%. Och det var när man var pigg och alert och körde de här 10 dragen. Ska man sitta en hel dag så blir man ju rätt trött framåt eftermiddagen, och då blir antagligen överlappningen större. Men när man var pigg och alert så låg överlappningen åtminstone på 5%. Och 5% på en arbetsvecka, det är 2 arbetstimmar, så kan man gå hem klockan 2 på fredag eftermiddagen.
Om vi då lyfter blicken lite och blickar framåt och vidgar perspektivet från just de här snabba och enkla åtgärderna. Inte kanske alltid så enkla, men åtminstone som går att implementera direkt. Hur tror du att framtidens traktorer och redskap kommer se ut?
Det krävs ju en hel del energi i lantbruket, som jag sa, att vi gör av med cirka 100 liter diesel per hektar och år. Och har vi då 2,5-2,6 miljoner hektar i Sverige så blir det ganska många liter som vi ska ersätta. De vegetabiliska oljorna kan delvis vara en lösning, men tittar vi över hela världen per år så har vi inte, definitivt inte tillräckligt med vegetabiliska oljor för att byta ut de mineraliska oljorna. Vi ligger på storleksordningen 5% om vi räknar in alla oljor. Alltså vegetabiliska oljor, så det är alldeles för lite. Så där måste komma någonting annat. Annat kan ju vara exempelvis biogas som man skulle kunna använda. Elektricitet är jag lite mer skeptisk till. Då får batterierna nog utvecklas ganska mycket mer innan man kan ha någon större glädje av dem i fält. För att de väger för mycket och det är för lite energi med dem. Så det blir ganska jobbigt att hålla på med dem. Visst kan man tänka sig el med en kabel, men då gäller det att dra ut anslutningar till alla fält. Det är ett ganska stort arbete. Så det är inget lätt arbete det här att byta ut diesel. Ett bra alternativ kan ju vara de här små autonoma robotarna som man börjar se nu dyka upp i framförallt grönsaks- och sockerbetsodlingar som kör runt själv och 24 timmar om dygnet och sår och rensar ogräs och så vidare. Det är ganska dyrt idag, men utvecklingen går framåt där.
Ja, det låter framförallt som att det inte är ett svar som är lösningen på våra problem, utan att det kommer få vara många parallella spår.
Det kommer få vara många parallella, och det är kanske så att vi i lantbruket skulle kunna lösa våra energiproblem genom de vegetabiliska oljorna. Men då blir det ingen olja till någon annan och det skulle inte fungera, utan måste ju se till så att hela samhället fungerar.
Avslutningsvis då, om det är några lyssnare som har blivit nyfikna på att lära sig mer om sparsam körning, vart kan man vända sig då?
Kurser i sparsam körning anordnas bland annat av Hushållningssällskapet. Så prata med din lokala rådgivare så kan de hänvisa sig till den som ger kurserna. Kurserna är kostnadsfria och finansieras av landsbygdspengar via Jordbruksverket.
Och då tänkte vi passa på att ställa några frågor om energieffektivisering till forskaren Jonas Engström som arbetar med jordbrukets elektrifiering och automatisering vid forskningsinstitutet RISE. Och efter att ha pratat om direkta och konkreta åtgärder med rådgivarna är vi nu nyfikna på hur Jonas ser på jordbrukets energianvändning ur ett större perspektiv och med en längre tidshorisont.
Jag heter Jonas Engström. Jag jobbar på RISE Jordbruk och Livsmedel. Sitter i Uppsala och är verksamhetsledare för någonting som heter Testwebb Digitaliserat Jordbruk.
Vad tycker du, Jonas, är viktigt att tänka på när man vill börja införa energibesparande åtgärder?
Jag har hållit på ganska mycket med att titta på energieffektivisering och så i jordbruket och framförallt jordbruksmaskiner och till exempel sparsamkörningskurser och sådana saker jag har hållit på med då. Och då kommer man lätt till, eller man kommer till att man lär sig någonting, men sen så behöver man kunna följa upp det över tid för att det ska bli någon effekt. Och därför så tycker jag att det är extra viktigt att jobba med mätning och uppföljning av sin energianvändning. Och gärna så, detaljerat som möjligt så att man liksom kan borra sig ner i det man har mätt upp. Så att det inte, som det ofta ser ut på gårdar, att man kanske har en uppfattning om hur mycket diesel man köper per år. Men det är ju väldigt grovt. Så att ju finare man kan liksom dela upp den där dieselåtgången när det gäller maskinanvändning, desto bättre möjligheter har man ju att se vad det är som drar mycket energi och sätta in åtgärder helt enkelt.
Just det. Men vad är det då man ska mäta, tänker du, och på vilken nivå?
Man tänker rent, alltså hur man använder maskiner i jordbruk, så är det ju väldigt massa olika redskap och olika moment man gör. Och även om du skulle se hur mycket diesel du har gjort av med per månad, så kanske du har gjort massa olika saker under den månaden. Så att egentligen så tror jag att man behöver få ner det på liksom, hur mycket gick åt per timme när du plöjde på den nivån. Och egentligen är det kanske inte heller per timme, utan det är kanske per hektar eller... Det måste vara ett relevant mått som beskriver förbrukningen på ett bra sätt. Så att du får liksom en relation mellan energiåtgången och det arbete som har utförts. ju finare man liksom går ner i detalj, desto bättre möjligheter har man ju att se var de liksom stora möjligheterna till besparingar finns och också se över tid om det blir några besparingar.
Finns det något bra verktyg där man kan göra den här typen av logg eller föra in sina mätningar på ett bra sätt, eller är det ett vanligt Excel-dokument?
Ja, i dess allra enklaste form, då är det ju någon slags att man för någon liksom tanklogg då, liksom att man varje gång man tankar så tankar man fullt och så skriver man upp hur mycket man har tankat och hur mycket man har kört sedan förra tanken liksom. Det går ju att göra så. Men sen idag så finns det ju massa olika verktyg för det här då liksom med uppkopplade maskiner som skickar förbrukningsdata och annat till en molntjänst.
Okej, så antingen lite mer manuellt i Excel eller avancerade instrument som på något sätt gör detta åt en då. Men om vi tar och lyfter blicken och tittar på det i ett större perspektiv.
Jag vet att du en gång tidigare så klokt sa att den fossila eran bara är en kort parentes i människans historia. Och då tänker jag så här, om du blickar lite framåt med din erfarenhet och kunskap, vad ser du då?
Ja, men det är ju väldigt intressant det där, den här fossila parentesen. Liksom, att innan den satte igång där någon gång på 1920-talet så höll man ju på jättemycket med eldrift av bilar och till och med traktorer fanns det ju faktiskt eldrivna. Om än i väldigt tidigt stadie liksom, men det finns ju exempel till exempel att man plöjde 90 hektar med en eltraktor på Ultuna 1923. Så att det var ändå liksom riktigt, man kunde göra riktiga saker så att säga med de här grejerna. Men det är ju det som kommer tillbaka nu. Jag menar, det är ju det vi ser överallt med bilar och mer och mer med maskiner också och fordon. Att man går över till, eller tillbaka till eldrift då. Just med eldrift så är det väldigt intressant, för då har man ju liksom en begränsad mängd energi med sig om det är en batteridriven maskin. Och då blir det lite som det här att när man börjar mäta liksom, att man har den här lilla energimängden att förhålla sig till och den vill man ju ska räcka så länge som möjligt. Så att då leder det ofta till att man börjar optimera liksom alla delsystem i maskinen också. Så att man väldigt snabbt så kommer man ju till exempel till hydraulsystemet, som att det går väldigt mycket energi till att som blir värme och ganska snabbt vill komma bort från hydraulsystemet för att det är låg verkningsgrad.
Så är det el som gäller då framöver?
Om vi ska få ihop det närmsta framtiden, då kommer man nog behöva alla bränslen som finns. Ja, producerar man biogas på gården, då ligger det nära tänd så vi kör en biogastraktor. Har man solpaneler kanske man vill ha en eltraktor istället eller sådär. Så att det liksom, kommer nog behövas en kombination liksom av mycket olika.
Att vara lantbrukare just nu är ju supertufft och vi står mitt i en energikris. Men även om det är väldigt kämpigt nu, kan du se att detta skulle kunna få positiva effekter längre fram?
På ett sätt så ligger det ju i linje med hur vi måste jobba med klimatfrågan. Liksom att vi behöver ju byta bränslen och gå ifrån fossila drivmedel och minska energianvändning och sådär. Och jag menar, det underlättas ju om man säger det, liksom om det blir dyrare såklart. För då blir det mer värt att jobba med effektivisering och så. Det är ju inte önskvärt ändå att det blir dyrare såklart. Men om man ska se något positivt med det så kanske det skyndar på den omställningen. Liksom. Det gör ju väldigt tydligt att man inte bara av klimatskäl utan det är många andra anledningar också att byta bränslen. Och ja, men till exempel med eldrift och biogas och så innebär ju det också att man får ett helt annat minskat beroende av import av energi. Och det är ju faktiskt väldigt bra i den här typen av tider som vi är i nu då, med dyr energi från utlandet.
Från dagens samtal tar jag med mig att det verkar finnas en del potential kvar för att minska energianvändningen på gårdsnivå, utan att för den delen minska jordbruksproduktionen, trots att vi ligger i framkant vad gäller energieffektivisering på svenska gårdar. Och vi hoppas att ni som lyssnat kan ha blivit inspirerade till att fundera på om det finns någon enklare åtgärd som ni skulle kunna införa på er gård, eller kanske gå en kurs i sparsam körning, eller anmäla ert intresse för en energirådgivning. I beskrivningen av detta avsnitt hittar ni länkar till olika hemsidor och rapporter som vi refererar till i avsnittet. Och vi vill passa på att rikta ett stort tack till dagens gäster Helena Hägg, Fredrik Kallefelt och Jonas Engström, som frikostigt delar med sig av tips och kunskap. Och tack till er alla som lyssnat. I nästa avsnitt kommer vi prata om gårdsbaserad biogasproduktion och vi hoppas att ni vill hänga med och lyssna även då.